Hej.
Hej.
Välkommen, Bartek.
Är det inte självaste Anders Arpi?
Välkommen. Jo,
tillbaka efter frånvaro. Eller nej, vänta. Är det Patrik som... Det har varit så länge sedan vi alla tre var samtidigt så jag har tappat allt.
Det är på grund av vår pågående vårdnadstvist om podden. Du hamnar i kläm och det är jättejobbigt för alla.
Oj.
Snart kommer det komma en bloggpost om våran hostile takeover hit och dit. Och...
Modemet. Vad fan är det? Vad är det man kallar det? En foundation. Modemet foundation tar över podden.
Just det. Med en code of conduct som alla blir kränkta av för att den säger någonting om något woke och så vidare. Det är... Kul med internet.
Jag har spelat klart Tears of the Kingdom. 2 år tog det.
Kul. Men jag har en fråga direkt. Är det liksom det första spelet Breath of the Wild, som spel man skulle kunna klara typ, på typ en dag om man bara liksom mainlinade storyn?
Nej, det tror jag inte. Alltså rent tekniskt så kan du bara göra tutorial-delen i början, den är tvingande. Men sen kan du teoretiskt sett bara kuta direkt till Ganon om du är superbra på svärdfäktning.
Ja, men det är liknande då som ett som ettan. Man kan ju sympatisera med det lite. Jag tycker om ettan tycker jag är ett väldigt, väldigt bra spel, verkligen.
Mm. Jag tyckte också ettan var jättebra. Det här är tvåan. Det som jag tycker är så märkligt är att Nintendo envisas att hävda att det är samma timeline när det liksom helt uppenbarligen inte är det, för det finns typ ingenting kvar från Breath of the Wild, eller jättemycket som inte finns med i Tears of the Kingdom, men Nintendo hävdar att det är samma timeline på något jävla vänster.
Alltså typ geografiskt saknas, eller vad?
Ja, byarna ser lite annorlunda ut, geografin ser lite annorlunda ut, alla de här Chica-grejerna som fanns med i ettan är spårlöst försvunna, och Nintendos förklaring på det är att de försvann.
Ja. Det checks out tycker jag.
Ja.
Men berätta. Nej, men spelet.
Men jag gillade det. Det hade mer story än vad Breath of the Wild hade. Kändes inte lika open worldigt, kändes inte lika tomt. Breath of the Wild kunde kännas lite väl tomt på människor till och från. Det känns som att Tears of the Kingdom var mycket mer populerat jämfört med Breath of the Wild. Storyn var bättre. Jag gillade inte att man var tvungen, man får storyn via så här minnesflashbacks, och det finns i Breath of the Wild också, men i Tears of the Kingdom så måste man göra dem för att få mästersvärdet. Men man kan göra dem i fel ordning och då blir det jättejobbigt att pussla ihop storyn baklänges.
En Pulp Fiction run.
Precis så. Exakt så. Och så det känns verkligen som att de slängde in allt i det här, inklusive typ man ska hitta så här 4 champions, och sen så när man har hittat 4:e så bara haha, det fanns en 5:e som vi inte har berättat någonting om. Nu, jag kommer spoila jättemycket, så vill ni inte höra det så får ni hoppa vidare.
Jag ska säga, för jag hoppar vidare också. Nej, jag har spelat några timmar. Jag har fått typ glidflygaren i Tears of the Kingdom, men jag tror att det du säger, jag känner igen allting, att det är större, det är mer story. Och det är lite det som gör att jag är såhär, nej, jag tar det någon annan, jag orkar inte riktigt liksom komma in i det sådär. Så att jag får se, jag är ju sugen, jag gillar ju ettan jättebra, tvåan kommer vara bra. Jag har inte riktigt liksom, nej. Men spoila på, jag bryr mig inte.
Har du varit i depths?
Bara i såhär story, forced story mode än så länge. Några gånger liksom dippat ner lite kort.
Ja. Det är fine, det är lite tråkigt. Det finns inte jättemycket att göra där. Det som är nice är att det finns shrines i Overworld och det finns shrines uppe i himlen, och så finns det typ motsvarande shrines i under Nether. Världen. Ja, precis. Och, ja, exakt. Och de är connectade så man kan liksom lista ut, man får hints om vad det finns dolda shrines genom att hitta dem i Nether. Och,
ja.
Så det var helt okej. Annars inte jättemycket att göra där nere.
Men är det, för mig i alla fall känslan att när du lägger till en sån här liksom Dark Dungeon Underworld så är det för folk som vill typ grinda och liksom ha en slags endless run mode lite.
100% grind, det är det enda man kan göra där nere, är att hitta sån här, vad heter det, Soul Knight, som gör att man kan få mer batterier till att...
Ja, det som jag inte vill ha.
Ja, precis. Och jag tycker, visst är det så att varken du eller jag tycker att den här byggelementet är jätteroligt.
Noll intresse av det faktiskt.
Ja, och jag kan säga att jag har klarat hela spelet utan att bygga någonting förutom det som liksom är en del av storyn där man behöver någonting. Eller om man ska klara något shrine. Men om jag märkte att det var det här är att bygga shrine så sket jag i det och gick vidare till något annat.
Jag kan bygga en, så här, liksom bygga en lång planka man går upp på. Okej, men ja, bara precis, det gör mig exakt irriterad. För det är så störigt att bygga med handkontrollen. Och liksom, det är inte det här jag vill göra i spelet. Liksom.
Nej, och man kan klara spelet utan några som helst problem. Utan att bygga några vandrande laserpenisar som folk verkar göra på YouTube. Ja, vad mer? Jo, så här. Endgamet fick Nintendo jättemycket skit för i Breath of the Wild. Att det liksom, att det var alldeles för tamt. Och så typ när man har klarat sista bossen så står det typ "You beat the game, game over."
Underbart.
Så nu de hörde att folk klagar på det här, så nu har de gått all in. Och liksom hela slutsekvensen tror jag, ska man köra den från början till slut så tror jag att den tar en 3 timmar. Det finns ju sådana här travel medaljer som man kan skaffa sig och så kan man droppa dem längs vägen så man behöver inte grinda igenom hela 3 timmars grejen. Jag ska inte spoila slutbossen. Slutbossen är jättebra. Roliga twists också. Och så finns det en slutsekvens som hits right in the fields. Man kan titta på YouTube på folk som tittar på slutsekvensen och fulgråter. Om det är
det är oväntat. För det känns som att Zelda har liksom, jag har aldrig liksom lyckats blivit berörd på riktigt av Zelda. För det är liksom ett latrospel liksom. Så det är intressant att höra.
Ja, men det är en grej där i slutet som är typ så här en playable cinematic som knyter ihop säcken och ja, men den var fin. Jag blev lite svettig i ögonfrån, jag med.
Ja, det var kul att höra.
Ja, men nej, jag tyckte om det. Jag tyckte verkligen inte om det i början. Jag tyckte att det bara var Breath of the Wild med en massa gimmicks påklistrade. Men ju mer jag spelat det, desto mer har jag kommit in i det. Och jag tycker nog mer om det än Breath of the Wild, ska jag säga. Det är så svårt att komma ihåg vad man tyckte om Breath of the Wild första gången man spelade. För det var ju en grej när man spelade för första gången. Men... Tears of the Kingdom är ett bättre spel, måste jag säga.
Det som verkligen står ut för mig i minnet av Breath of the Wild var nog första gången jag liksom bara av en slump bara vände mig och så var det en stor drake där som flög i luften liksom. Alltså en av de andra drakarna. Att det liksom är, det var så coolt och det går att döda den, men det är jättesvårt och det liksom är bara en sån här random world boss liksom. Sånt älskar jag, den typen av lite mer dynamiskt värld som man är i liksom, att upptäcka saker. Det är underbart, men det var ju också mycket liksom, det fanns ju en formularisk modell med de här fyra, de här fyra bossarna som man ska, de vad de hette, Ancients eller någonting, som alla hade sin gimmick och alla hade sina, du måste ha eldskorna, du måste ha vattenbilbågen eller vad det är liksom för att klara dem. Så det är ju Zelda, det får man ju bara ta, men just att bara springa runt var kul. Och det är ändå, jag är ganska mätt på open world, det var jag, även när Breath of the Wild kom liksom, man var ganska trött på Ubisoft-formulan liksom redan då. Men de lyckades göra något annat tycker jag, med något lite mer öppet, lite mindre checklist-aktigt liksom. Det tycker jag de ändå verkar ha hållit ganska bra i Tears of the Kingdom också, att det inte är liksom för mycket unlock towers och liberate bases liksom. Även om det är lite sånt också, så är det, jag vet inte, jag tycker de har lyckats med någon känsla att världen är kul och bara hålla på med liksom.
Det kan jag säga att jag kände mindre lockelse att så här, utforska världen till fots som man gjorde i Breath of the Wild, för världen är ganska snarlik. Man kan nu har man hela liksom skyarna att vara uppe i, och det är jättelätt att teleportera upp sig dit, och sen så typ glidflyger man dit man vill, så man missar det här liksom happy accident, så att man är på väg till någonstans och så blir man distraherad.
Det är ju synd. Jag är ju en av dem som har, sen Flying Mounts kom till WoW, har klagat på Flying Mounts i WoW, för att det fråntar väldigt mycket av den här liksom emergent, liksom rida runt på häst och springa in i någon som gör någonting och säga hej, och så upptäcka världen till fots grejen liksom, som det var, flyga rakt upp, autopilot rakt fram och klart liksom, att man blir bara liksom som att teleportera sig mellan points of interest. Jag tycker det är synd. Så att jag är ju emot att det ska vara för lätt att göra saker i spel, för det blir tråkigt då, tycker jag ofta. Jag tar fast travel också lite liksom. Gör ett spel där fast travel inte behövs, det är kul att travla runt liksom. Men det är svårt, det är skitsvårt.
Ja, speciellt i sådana här stora spel, det tar ju bra tag att kuta tvärs över kartan. Ja. Så jag kan köpa det. Var det något mer? Det var nog allt. Bra spel. 4,5 rupees av 5 möjliga.
Fint.
Jag vet inte vad jag ska spela härnäst. Jag är lite sugen på... man får ju... Om man köper det här Nintendo årsmedlemskapet, så får man massa... vad heter det? Emulatorer.
Ja, just det. Remasters eller liknande.
Ja, det är liksom...
Nej, det är inte Remasters. Nej, det är just det. Det är NES.
Det är en regelrätt emulator av SNES, NES och Nintendo 64. Och jag har inte spelat Nintendo 64 Zeldas. Så jag är lite sugen på att sätta mig och spela igenom dem.
Men du får inte GameCube då? För Wind Waker är väldigt omtyckt, vet jag.
Jag vet. Kanske.
Men alltså Majora's Mask och Queen of Time, de där är ju, jag har aldrig spelat dem, men det är så, för mig är det ju liksom, när jag spelar CS, spelar konsolnördarna Majora's Mask och Queen of Time och babblar om det liksom. Det är bara löjligt.
Ja, det är nog det jag ska gå på härnäst.
Du går baklänges alltså i Zelda-världen. Har du spelat NES och SNES Zeldorna?
Det har jag. Jag fan, kan jag ha varit 7 när vi köpte Zelda 2, som är typ den mest hatade Zelda i hela serien. Och jag tyckte musiken var så jävla läskig, så jag vågade inte spela det, så min pappa fick spela det. Och jag låg och hade så här ont i magen av den läskiga musiken. Men sen har jag klarat det i vuxen ålder.
Men är det Link's Awakening? Nej, det är inte tvåan.
Nej, tvåan är... Det är 2D Zelda.
Ja, men top down, man hugger bort buskar och man går in i en borg i början typ.
Nej, det är 3. Det är SNES.
Ja,
okay.
Ja, du ser.
Tvåan är...
Ja, den som kommer efter guldkassetten så att säga.
Ja, precis. Ja, det var en guldkassett också, men
men det var helt inte det här.
Det var en overworld, men man kan inte göra någonting i overworld annat än att gå runt på en karta, och sen så fort det blev någon interaktion så blev det en side-scroller.
Ja, men det är lite som Mario 2, att det är som att de hade hit gold med ettorna, och sen så bara fick något helt annat företag göra tvåorna, och så blev det bara skit. Så man kan inte fatta att det finns liksom lite, de som har gjort spelet hade liksom en känsla och idé bakom spelet, att det inte bara är att byta.
Just med Super Mario så var det väl bara, det var ett befintligt spel som de bara reskinnade med Super Mario, för att de tyckte att riktiga Super Mario 2 var för svårt för västerlänningar.
Mysigt. Men tillbaka till riktiga coola spel. Jag har nämligen spelat ett spel där man är ninja. eller något liknande. Eller samurajen och snarare. Det är Ghost of Yotei som alltså är uppföljaren till Ghost of Tsushima. PS5-exklusiv. Vi har väl kommit till PC nu också, Ghost of Tsushima, men Ghost of Yotei är bara PS5 än så länge. Sucker Punch Studios. Jättebra spel. Ghost of Tsushima är en av mina favoritspel någonsin. Jag har spelat det 2 gånger, vilket är ovanligt för mig. Jag klarade det första gången med min son nyfödd sovandes på mitt bröst under några veckor. Liksom. Så att det var väldigt mysig grej också därför. Men det som de spelen gör som jag älskar är att de båda har lethal mode. Vilket inte är very hard. Eller det är väl det på ett sätt. Men det är liksom alla dör snabbt. Jag dör snabbt och fiender. Och så är det katana och dueller. Så det passar liksom. Det är väldigt så. Och de linar in väldigt mycket i klassiska samurai-troperna från förr. Så det är liksom det här duellerna med fallande löv och lite någon som spelar en ursäkta mig, japansk gitarr från förr i tiden. Shamisen heter det, tror jag. Den här liksom plinkande, burkiga plonkljudet. Så det är väldigt estetiskt tilltalande. Väldigt fint spel. Kul att spela. Jag har spelat det typ 30 timmar nu. Jag har inte kommit jättelångt i det, för det är ett väldigt stort spel. Och jag börjar liksom, jag börjar tacka av lite. Jag börjar tröttna lite. För det finns nästan, jag tror inte det finns något spel jag kan spela så länge och fortfarande säga, ah, shit vad kul. Det är online-spel möjligen, liksom, vissa MMOer och sånt. Men annars, det går liksom inte för mig att uppehålla ett intresse längre än det. Om det inte är väldigt annorlunda spel. Men det bara är typ samma formel, men man får bättre svärd och så är det nya rustningar på fienderna. Liksom. Det är svårt. Men det är bra spel.
Jag har bara spelat ett Ninja-spel och det är Ninja Gaiden. Hur är det jämfört med...
Du menar Ninja Gaiden? Nej, förlåt. Det är ett meme. Nej, men jag har inte spelat. Jag spelade Ninja Gaiden Ragebound som kom nyligen, som är liksom en modernt så kärleksbrev till sidescrollers.
Mm.
Så beat 'em up. Det är jättebra, men det är liksom bra som ett retrospel lite.
Mm.
De andra har inte spelat, men de skulle vara väldigt svåra förlåt, generellt. Väldigt, väldigt svåra är liksom ryktet jag har hört kring Ninja Gaiden. Så att det är inte det. Det här är open world. Alltså det här är ju, för mig är det att de har gjort som Ubisoft har gjort, fast lite bättre. Det är lite mindre formulaiskt och lite mer estetiskt liksom, tilltalande. Så det är, men det är ändå ganska likt AC Shadows på många sätt. Så att det är samma typ av spel. Liksom. Man är cool, man har en grappling hook, man dödar folk med backstabs och man har en smokebomb och man har en pilbåge och man har en katana. Alltså det är liksom, det är vad det är. Men gillar man ettan så gillar man tvåan.
Ska man göra uppdrag eller kutar man bara runt och råkar stöta på saker?
Det är uppdrag. Du har en story som är liksom driver karaktären framåt, men som alltid finns det någon som behöver hjälp att hitta sin hund eller som måste behöva hjälp att hitta 10 äpplen och så. Alltså, så är det alla sådana spel. Och det är lite gott och ont tycker jag. Det ettan gjorde väldigt bra var att många sidequests känns väldigt mycket som en del av main storyn. Att du får liksom bara en utveckling av mainstorien i dem. Tvåan liknande, men det är lite mer side content. Lite mer liksom, ja, lite för mig då, mer fokus på de här random sakerna som inte ger så mycket. Så att det är kul spel, jag har haft det roligt med det. Det har varit kul att få fokusera på någonting sånt. Jag var länge sedan jag spelade någonting fokuserat annars. Men ja, 30 timmar in så börjar liksom, det börjar tryta lite. Men jag kör också på lethal, jättesvårt. Och bossarna är extra svåra. För bossarna så är liksom, du dör på ett slag, men de dör fortfarande på typ 50 slag. Så då är det verkligen den här precisions. Och det älskar jag, jag är ju en gammal Dark Souls-nörd liksom. Så att det är kul att få sitta och nöta det. Och verkligen få hata sig själv. Och bara såhär, du var bara bättre, varför förlorar du? Du är bara dålig på spelet, den känslan. Och sen så lyckas man, och då är man liksom bara, yes, jag är en ninja, känner man då. Så att det är en fin känsla. Men det kräver ju att man orkar liksom nöta samma boss i en timme eller mer. Det är sällan jag gör det. Men i det här spelet funkar det.
Det jag saknar i... Det var något där som du sa, som jag inte minns vad du sa ordagrant. Men kontentan var att det liksom... Man gör sidequests utan att få någonting för det riktigt. Mm. Och det tycker jag väldigt mycket så i både Breath of the Wild och Tears of the Kingdom. Att man gör någon... ganska lång sidequest och sen i slutet så får man typ, du får ett nytt tyg till din fallskärm.
Ja.
Den har liksom ingen påverkan på någonting, bortsett från att det är en annan textur när du glidflyger och man bara
Okay. Det är mycket sånt även i Ghost of Yotei. För mig är det ingenting. Det är mig nära. Jag har aldrig gjort det. Samma i WoW när jag spelade liksom. Jag bryr mig inte om utseendet. Nästan aldrig. Det är någon sån här questline i Ghost of Yotei som man... Först hittar man en duellist under ett duellträd. Spör honom och syns man att okay, han är en av fem som är disciples av någon mästare. Man dödar alla de här fem i dueller. Sen möter man mästaren i ett två duell. Första gången jag verkligen fick nöta länge. Man spör honom. Och han bara, bam, yes, you're very good, typ. Meet me at top of bla bla. Så måste man en till fight. Sista fighten med honom som är jättesvårt tydligen, som inte jag gått till. Och så kolla upp, vad är liksom er reward? Ja, det är ett nytt svärdsutseende på din svärdslida. Så det blir osynlig då på det. Man liksom bara, varför? Så att det är, ja, alltså, den typen av, vad heter cosmetics, är liksom aldrig, nej. Men det är ju en hel värld. Alltså, det är ju folk som betalar, som lägger veckopengen på att få se ut på visst sätt i Fortnite liksom. Så att,
Ja, jag har aldrig förstått det, men jag är uppvuxen med spel som Zelda 3 och Super Metroid, där varje item som man hittade hade ett syfte för att liksom komma vidare i spelet. Det fanns liksom inga power-ups och ingenting som inte var liksom meningsfullt för storyn.
Det är ju den klassiska Metroidvania-genren numera som har det som signum. Och de är populära fortfarande. Silksong kom ju nyligen. Det är ju en slags masterclass i modern Metroidvania-design. Och det är kul. Även där tröttnar jag, och jag vet inte ens varför längre. Det är som att jag har väldigt svårt att fastna för spel numera. Det kan vara en åldersgrej. Eller så att man bara liksom har inte riktigt den här typ, vad ska jag göra med hela helgen? Jag kan få gamea lite. Det finns det inte längre. Liksom. Det måste så här, okej, ska jag sova mindre? Och jobba sämre, okej, då är det värt att spela en timme till liksom, numera. Så det är lite andra prioriteringar, men när jag väl fastnar för spel så är jag fortfarande, växt nog ändå min så här inne tonåring, liksom, att jag bara vill gamea konstant tills jag är klar med spelet. Och då är jag bara så här, orkar inte spela mer. Men jag tror senaste gången det verkligen hände för mig var nog Cyberpunk 2077, som var ett sånt riktigt, ett riktigt jävla mästerverk, tycker jag verkligen att det är, det spelet. Och det spelar jag igenom två gånger också.
Ja, det där jag funderar på, man kanske ska försöka sig på, men då behöver jag bygga en dator, vilket också är trevligt.
Det finns ju på Switch 2 numera, men jag har en känsla att det inte kommer vara jättekul att spela där.
Varför det? Utveckla.
Bara alltså delvis prestanda, men jag har ju spelat det på PlayStation 5 då två gånger. Och det går ju bra, men det är ju inte, det är ju gjort för att du ska vara en snabb FPS ninja liksom. Så att aima med konsol, jag kommer aldrig klara av det på, det kommer aldrig bli liksom mig. Man blir van efter ett tag, några timmar liksom, och nöta, men det är alltid irriterande när man börjar, tycker jag. Så att det är det därför. Så att jag, det är, och tänker jag på Switch, är det ännu mer liksom sämre handkontroll, skulle jag ändå säga att det är. Så att men det är ett fint spel. Det är ett coolt spel, en stor värld, och det är också väldigt mycket power fantasy. Man får liksom vara en hacker ninja eller en brute dude. Det är lätt att känna sig cool i spelet. Vilket ändå är, och bra story.
Jag är väldigt kinkig med stories i spel, har jag märkt. Jag hade inget mer att säga om det. Men det jag tänkte på, det du sa att det är svårt att komma in i spel. Den stora game changer för mig var när jag upptäckte att Switchen var jättebra på slipa i kombination med Breath of the Wild och Tears of the Kingdom, för det fanns alltid något litet 5-minuters uppdrag som man kunde göra. Springa och ta ett shrine eller, jag vet inte, göra något litet mini-uppdrag. Fanns liksom alltid en checkpoint. Yeah. Liksom som, man fick en liten dopaminkick. Yes, nu tog jag det här, nu kan jag pausa spelet och gå tillbaka till laga middag eller vad man höll på med. Jag tror att jag kommer ha svårt att avsätta liksom tid för att komma in i saker. Jo, det var jag så jävla nöjd med när jag kom på sista bossen i Tears of the Kingdom. Där nötte jag ner bossen till sista slaget. Han hade ett slag kvar. Och då pausade jag spelet och stängde ner för dagen. Och sen så kom jag på, imorgon ska jag ta en öl och så ska jag se till så att det är lugnt hemma. Och så ska jag sätta mig och så ska jag njuta av sista.
Det känns som det finns någon slags sån här sexuell praktik som har liknande premisser, att man ska liksom vänta väldigt länge på att få payoff. Men jag vet inte vad det kallas, så jag ska inte säga för mycket, men det, jag känner igen liksom tantra gaming, precis. Funkar det då? Det var inte så att du dog sen av misstag på sista att han, nej, han kanske hade en till final stage eller någon sån här liksom my final form grej, utan det var...
Ja, det, precis, det var en final form, precis som i Breath of the Wild, där final form är typ en cinematic som det typ inte går att dö i.
Ja. Det är ett quick time event bara för att göra en sån här hack.
Mm, mer eller mindre. Ja, men det var nice, för det var jävligt stojigt hemma just då, för vi hade folk på besök och jag kände att jag ville savor the moment. Så kan man göra.
Ja, det var kul. Det låter ju bra. Du sa att du tycker om bra stories. Det köper jag ju. Jag vill ju också vara en sån som tycker om bra stories. Och jag har insett att jag tror inte det jag tycker om. Däremot tycker jag om, jag är väldigt svag för bra karaktärer. Alltså plotsen i alla spel är ju oftast jävligt basic. Men till exempel om vi säger Cyberpunk eller Ghost of Tsushima eller Witcher, så är karaktärerna så bra, även bikaraktärerna är så intressant att man kan vill prata med dem. Mass Effect, samma sak. Man vill prata med dem, man vill lära känna dem, man vill liksom se hur de reagerar. Och det är det, tror jag, som är så tilltalande med Cyberpunk, att det är liksom, de har ändå ett karaktärsbibliotek, om det nu kallas det, där det är 4-5 riktigt bra karaktärer som man kan nästan spela om för att kunna uppleva deras olika divergent plotlines. Så det är väldigt värdefullt, tycker jag. Samma sak med Baldur's Gate 2. Obs, inte 3. 2, som jag älskar av liknande anledningar. Och också säkert också 3 som jag inte spelat så mycket. Men att det är liksom, karaktärerna är så intressanta. Så även om det bara är liksom, vi måste rädda världen, så är det liksom hur folk reagerar, olika värderingar, konflikter i gruppen. Det där liksom är ofta det som jag tror är det som ger mig mycket, som gör att jag vill spela vidare.
Alltså när jag säger story så menar jag karaktärer också. Alltså
Fluffet,
precis. Själva spelelementen är ju inte superviktiga, jo, ganska viktiga, men ibland är det skönt med bara God of War 2, där man bara köttar och man vet inte riktigt varför, ja. men man springer på någon jävla titan och hugger honom i ögat, och ja, det är nice också ibland. Men,
ja, men och God of War, de nya spelen är ju också sådana där verkligen karaktärerna är det som driver spelet framåt. Handlingen är ju också intressant, tycker jag ändå, men det är ju karaktärerna som är så och fantligt välgjorda, och voice actingen och allt liksom är så välgjort att det bara, man vill liksom bara följa de här personerna och se vad de håller på med. Så att ja, det är kul. Vi pratar data också. Jag vet inte om vad riktigt. Man är lite trött på datorer alltså.
Ja, jag också. Jag har kommit till någon slags equilibrium, där jag bara gör saker på datorn utan att behöva ha jättemycket åsikter om det. Så nu sitter jag och kodar React, som jag har rageat jättemycket mot förut, och det är fine. Det är inte det bästa jag har varit med om, men inte det sämsta heller. Vilket är väl det man kan hoppas på i den här världen.
Ja, nej, det är ju, jag i alla fall, och nu ska vi inte börja prata om hur förträffliga vi är att allt går bättre förr, men eller ja, det kanske vi ska göra då, men jag känner en väldigt tydlig skillnad om jag ser tillbaka på min liksom utveckling som programmerare, först då som hobbyprogrammerare i tonåren och sådär, men även professionellt nu under typ 15 år. Så det var väldigt länge sedan som jag kände att ett språk, vi måste göra med det här, eller vi får inte göra det här språket för det är dåligt, eller det här är bra. Jag har ju liksom en preferens för jag tycker om, och språk jag tycker är spännande att skriva och sådär, men då är det ju mer som att liksom välja Dvorak, att det liksom är, det här känns kul för mig. Det är kul, det är effektivt, det känns bra, så här, men jag vet ju att det är 5% kanske som avgörs av de valen, om ens det, av liksom min, av det, av mitt, min professionella output som faktiskt är värdefull liksom för ett företag, så är det ju väldigt lite av Anders införde F-sharp liksom.
Mm.
Vilket hade kunnat hända för 10 år sedan. Rätt att jag hade drivit fram det, för att det är viktigt att, men det är domänen, det är lättare att designa korrekta typer och med unions kan man göra si och så. Så det stämmer liksom, jag köper det, men det är ändå inte riktigt, det är som att det är en lite missriktad ambition att elegans och liksom den typen av korrekta språkval eller tekniska val liksom är det som kommer driva så mycket av världen. Men ja, det är kanske lite gammal skåpmat vid det här laget i podden, men det är ändå, när man känner sig trött på utveckling på ett sätt, så är det ofta det där jag tänker på, att det är så, jag är så ointresserad av att ha de här samtalen om liksom, jag vet inte, funktionell programmering versus OOP, alltså sånt där som var jättespännande för mig för en bunt år sedan.
Mm.
Så nu känns det bara som att det är gulligt för er att ni pratar om det, men det är liksom inte, det är inte så spännande längre, tycker inte jag. Men jag kanske har fel.
Har du sett Blade?
Gamla Blade?
Wesley Snipes som
spelar
fyrjägare. Och det finns ett citat där som fastnade i mitt huvud. Some motherfuckers always trying to ice skate uphill.
Ja.
Och det är lite så känns när man ska börja diskutera funktionell programmering versus objektorienterad. Jag har åsikter, men jag orkar inte riktigt propagera för dem. Det kommer ändå sluta med att man skriver någon slags liksom Microsoft-blessad C-sharp med dependency injection, och så är man kan välja att sitta och vara frustrerad för att man inte skriver pure functional. Jag blev trött bara att prata om det här. Jag
du ser, det är exakt det jag menar. Man bara såhär, nej, skitsamma liksom. Det är intressant. Ja, men jag är ju besatt av detta, inte av de frågorna, men av det här liksom, besatt i fel ord. Men jag är väldigt medveten på jobbet om liksom var på, när jag pratar med någon på jobbet, en professionell, någon annan utvecklare, så jag är väldigt mån om att förstå om den här personen är liksom en så kallad expert beginner eller inte. Om det är någon som är väldigt besatt av just si eller så och har liksom lagt 5 år av sin karriär på att fokusera på att jag är en ex-programmerare. Och då har väldigt mycket liksom investerat i att också försvara eller framhålla en viss sätt att göra saker på. För det känns ofta, det är väldigt tröttsamt att hamna i de samtalen med sådana människor. Det tar mycket tid. Och man, det bästa utfallet är att man övertygar dem och de är missnöjda efteråt. Liksom. det är bara det, rätt tråkigt att lägga tid på. Så det är, eller det bästa, men det mest sannolika utfallet som ändå är okej, tycker jag. Så att jag har lite börjat sådär, liksom, okej, det är en sån person och det finns en poäng ibland att driva på och ställa frågor och liksom vara så här, ja, men måste vi verkligen göra si eller så? Och varför ska vi följa den eller den principen? Och vad är meningen med det? Men det är ju inte utan att man liksom ibland bara, okej, vi skitsamma då. Jag orkar liksom inte riktigt driva så hårt. När det också är sånt som jag vet att, okej, jag kanske inte håller med här, men egentligen är det skitsamma. I praktiken kommer inte det här påverka någonting. Då får man ju bara ge sig lite ibland. Men
jag tycker att sådana diskussioner brukar ofta hamna i att man försöker hitta någon slags platoniskt ideal. Det här är absolut bästa vi någonsin skulle kunna göra. Att när man egentligen borde leta efter någon slags minsta gemensamma nämnare så att man kan onboarda helt gröna juniorer utan att de behöver sitta i 3 månader för att fatta vad en monad är.
Ja. Det där är, och det är klart det beror på lite vilken kontext man jobbar i. Liksom, hur ens en syn på vad som är värdefullt för ett företag liksom färgas. Och jag kan liksom, jag kan se jag kan se en situation där man specialiserar sig på en viss sak. Man är tre liksom erfarna kollegor slash kompisar som driver ett företag och vi har byggt det så här och vi är så extremt produktiva och vi kan göra si och så och vi har stenkoll på testerna och vi använder property-based testing och bla. Så det finns liksom, jag kan se den nischen existera, men för den stora massan av företag, ja, utvecklade företag som är liksom, man jobbar i ett team, det kommer nya, det slutar folk, man byter kanske team, man byter område, saker ändras konstant i affärsdomänen, och det man bygger ska ändå köras i några år minst, då kommer bli legacy om några år liksom, och ändå saker inte rulla. I den kontexten så är liksom, om det är så här, du måste läsa ett white paper för att fatta våra grejer, det liksom, då är det, vad fan håller du på med, känner jag, för det är sånt slöseri med allas tid. Och det finns försvinnande få sammanhang där jag tror att det är motiverat, den nivån av liksom precision, design, elegans, vad man vill kalla det. Det är mer ivory tower beteende liksom, som inte gagnar företaget man jobbar för någonting, tror jag, eller så mycket.
Jag har någon vag idé om att man bör förlika sig med att det som man då, om man sitter med ett greenfield-projekt, så är det bara liksom, man är bara några månader från att det här är ett legacy-system och att man bör embracea det och ta ett chillpill och liksom, det är fine, det här kommer också bli ett legacy-projekt och det kommer bli vår jättefina arkitektur som skulle rädda oss, den kommer bara bli gröt av det som allt annat. Och vi kommer underhålla det.
Tejpade, påtejpade träpinnar som håller uppe den till slut. Liksom. Som alltid.
Och det här kommer rulla några år för länge innan vi skriver om det. Och så kommer cirkeln börja igen.
Ja. Men jag tycker att det är rätt sätt att tänka. Jag tycker inte att det är deppigt.
Nej. Men det jag numera predikar är acceptans. Och embracing snarare än att försöka skjuta tillbaks en tsunami med en golvmopp.
Ja. På min blogg som inte är så aktiv sedan något år eller mer, jag tror det första inlägget jag skrev där, jag tror att jag ens ville lägga upp en blogg för att jag hade en känsla jag ville skriva om. Jag tror det var första inlägget. Heter typ Design for the Trash Can. Lite så klatschigt, men och det har nog sedan dess, jag skrev för några år sedan, har jag bara mer och mer känt att det stämmer ju. Jag hade ju rätt, enligt mig. Jag har fortsatt hålla liksom den principen att målet är inte att designa något som ska stand the test of time, utan något som kan slängas istället. Liksom något som inte kommer, om man rubbar det så går allting sönder, utan snarare tvärtom. Det här liksom är gjort för att slängas och bytas ut. Man får väldigt mycket av det. Man får också en känsla att man kan skjuta upp samtalen som är den här, om vi inte bestämmer hur vi ska hantera våra domän-events när det gäller value types, då är det kört, då kommer vi inte kunna bygga ett system. Men okej, skit, gör det då överhuvudtaget. Liksom. Bara bygg något fult. Men, och där, jag tror att det är kanske en senioritetsfråga att kunna skilja på liksom, vilka beslut eller designer måste faktiskt göras på allvar från början. Och vilka kan man bara säga, vi börjar göra fult och skiter i det. Så löser vi det senare om det behövs. Liksom. Att kunna veta var den skärningsgränsen går. För att om man bara gör liksom spaghetti och allting, det är inte heller bra. Så att det är så här, man måste liksom boxa in fulkoden i några slags mer eller mindre fina gränssnitt. Alltså då inte just C-sharp, utan bara liksom, ja, generella interfaces.
Ja, för jag tror att det som man gärna inte tänker på som utvecklare, som designar ett system, är att det kan komma sådana omvälvande händelser som liksom helt omkullkastar alla förutsättningar som man gick in i ett projekt med. Det är liksom, företaget kan bli uppköpt, det kommer en ny CTO att ta med sig ett helt nytt team som vill skriva om allting. Företaget kanske går i konkurs. Det kanske kommer en ny lag som gör att man inte kan ha den produkten. Det är liksom jättemånga sådana grejer som bara vänder upp och ner på hela världen. Och då är det dumt att man har liksom, det här ska hålla i 30 år.
Ja. Att man har designat någonting utifrån att vi ska använda den här tjänsten och sen inser man att fan, om vi använder den här tjänsten så blir det för mycket pengar att använda tjänsten. Så vi får inte göra det längre. Och då är det också så här, men vi använder ju, vadå, vi måste ju ha den här eventstorming-tjänsten. För det bygger på att deras sätt att hantera timestamps är jätteviktigt för våran design. Alltså, ja, då är det kört direkt och så måste man göra om. Så att jag håller med, det är att bygga väldigt dumma, enkla system på dumma, enkla tekniker. Jag tror verkligen på det på många sätt. Det kommer ändå bli komplext och det kommer ändå finnas utrymme att lösa intressanta problem så, om det är det man känner att man skulle sakna, att man bara är liksom en POP-kodare med lite ifar här och där liksom. Det blir aldrig så enkelt, utan det är väl interaktionen mellan systemen och verkligheten som det alltid blir svårt och alltid måste lösas och designas och hållas på ändå liksom. Så man kommer inte ifrån det, men att inte göra så att systemet är en rigid komponent också, om man redan har en affärskontext som är rigid och förändlig på samma gång. Alltså den kommer kräva den absoluta krav på ska vi se, vad menar jag? När kringliggande domän förändras så är det ju alltid absoluta krav. Det måste vara så, det måste vara så, vi måste ju ändra på det här. Om man samtidigt har ett system som är väldigt rigitt så är det ju inte kul. Helt enkelt.
Precis, och jag tror att det är svårt att förutsäga på vilket sätt ett system inte ska vara rigitt på förhand.
Yeah.
Och då är det enklare att bara göra det litet och jätterigitt och slänga det när det böjs för mycket och går sönder.
Yeah. Yeah. Rigitt är för övrigt ett så kallat defektadjektiv, kul att veta. Det är som rätt, ett rätt barn är också så här, rädd rätt. Nu vet ni det.
Inte för inte att du jobbar på arkitekt och teknik.
Precis.
Inte bara arkitekt.
Jag är mångsysslare. Jag fick nyligen frågan, eller det påtalades nyligen att jag tycker väldigt mycket om datum och tidszonshantering och så. Jag tycker det är väldigt kul problem att hålla på med. Hantering av tidszoner. Men, och jag kommenterade halvt på allvar, halvt på skämt att det som är kul är att rätta folk. Inte att hålla på med tidszoner, men alla har alltid fel om tidszoner. Så om man lär sig det kan man alltid rätta folk. Och det är ju mitt intresse egentligen. Liksom. Så det är besserwisser-intresset tidszoner.
Jag vill avsluta med en grej. Jag måste sticka och käka lunch, men ja. Jag kände att vi kunde prata om en sista grej. Vad fan har jag den någonstans då? Du har säkert sett bearblog.dev. Jättemysigt projekt av en kille som heter Herman, som är typ en superenkel blogg som är gratis, och så kan man få någon www.bearblog.dev, och han har lite sådana här projekt, och han bloggar ju på den sajten också. Vad fan tog den vägen då?
Jag kan fylla ut så lite länge, men att det känns som att Bearblog är lite en sån här del av den här minimalist software movementen som finns lite. Det uppskattar man ju.
Där. Han har en post som heter How I Stay Motivated as a Solo Creator, och det är en bit av den som jag gillar så mycket. Jag läser innantill. And so my day has a fairly simple but dynamic structure. Punkt 1. Coffee and a walk with my partner. Punkt 2. Gym for about an hour. Punkt 3. Journal and write. Punkt 4. Work block 1. About 3 hours. Punkt 5. Lunch and chill. Punkt 6. Work block 2. About 3 hours. Och det lät så skönt. Det skulle jag verkligen kunna tänka mig. Och jobba så.
Ja. Ja, men jag håller med. Jag tycker att det låter som en ganska bra upplägg. Jag känns som det är lite så jag jobbar. Nu jobbar jag ju liksom inte bara 6 timmar om dagen. Men det här förmiddagsblocket för mig är väldigt mycket fokus. Och sen ett eftermiddagsblock som också man försöker få till fokus. Och om de blocken bryts upp så går hela den halvan av dagen till ingenting nästan. Ganska snabbt liksom. Men jo. 2-3 timmars block om dagen känns som en ganska en nice upplägg ändå för att jobba som utvecklare, tycker jag. Jag såg att Michel Hashimoto jobbar 4 timmar om dagen eller om det är 3 timmar om dagen också. Han är ju ekonomiskt oberoende så han kan göra vad han vill. Men att det ändå är det han valt, så att det är 4 timmar om dagen eller någonting han jobbar liksom. Och det är, ja. Eller om det är 2 timmar om dagen. Ja, i alla fall.
Ja, precis. Det är mycket, mycket enklare att fokusera, tänka att nu ska jag fokusera i 3 timmar och göra en sak. Jag är inte riktigt fan av Pomodoro-metoden. Det känns som att 20 minuter är på tok för lite för att komma in i ett problem. Mm. 3 timmar är perfekt. Speciellt om man typ stänger av mail och Teams och mutar telefonen och så vidare. Ja, jag ville bara puffa för den... dels för Bearblog, dels för Herman och dels för den här bloggposten.
Björnmetoden, som den kallas numera. Kan vi säga.
Det var allt jag hade för den här gången.
Samma här.
Hälsningar till Patrik.
Min hjärna är tom och min mage är ännu tommare.
Det låter ungefär som jag. Hoppas Patrik har det bra på sin kryssning.
Säkert.
Vi ser det så.